På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för dem ändå.
Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widebeck.
Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en det är ljudisolering inuti ett vanligt rum.
Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
Ja, typ.
Sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket sådär ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och sådär. Så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi såna här hörlurar.
Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Sen man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörselerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på som en del i sin doktorsavhandling.
Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan vara i upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
Ja.
Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
Mm. Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
Är det? Framförallt Tobias.
Ja, precis.
Ja. Så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studien här. Då. Ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
Okej. Personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
Ja.
Med. Och sen är instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta. Som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha eller som de känner lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
Ja, men gör så.
Vi ser vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
Ja.
Det är alltid svårast liksom.
Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
Så kan det säkert.
Här är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
Precis.
Så det här är ju... Det tror jag att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt.
Okej.
Vad gör jag nu?
Ja, nu ställer du in den volym du tycker känns bra. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
Ja. Bra, då lånar vi. Och då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
Ja. Ja, det är liksom som en halv skyltdocka här.
Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som...
En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
Nej.
Och just det, silikonöron som måste vara ganska tvättbara, kanske kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
Ja, jag ska se det. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få den sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen.
Vi kan viska.
Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
Du lyssnar ganska svagt.
Vilken av alla staplar ska man titta på?
Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
Är det några av ungdomarna som har legat så lågt?
Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? The club
isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table. Jag skulle gissa att jag inte ligger så högt.
Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
Ja, vi ligger på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om. Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet. Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så har jag på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och av vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
Jag älskar att ha hög musik, för det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning, utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa, och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Så att man inte bara pratar om riskerna, för att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna, och att man bara pratar om de negativa sakerna, att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt. Hur gör man för att kolla hörseln? Kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så att det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre hörselutfall än de yngre. Så det är de trenderna man ser.
Så det är lite oroväckande tecken ändå där, kan man säga.
Ja och nej, för att det är just det att det behövs fler såna här studier där man mäter exponeringen och hörseln för att kunna dra så där säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen kunna ha gjort mätningarna och kunna ha så här statistisk sannolikhet att här verkar det finnas en risk. utifrån den samlade liksom, evidensen som finns, så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
Så det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just sån här ljudpåverkan på oss.
Alltså mycket av de råd som finns idag, de har tillkommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av buller. Det är ju därifrån bland annat som man har sagt att det är 85 decibel 40 timmar i veckan. Det är liksom, då är det ganska safe att lyssna. Men när det gäller musik finns det inte samma evidensvärde, för man har inte tittat på det så länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går runt med en mobiltelefon där man kan lyssna på någon musikkanal och i lurarna. Så det är mycket mer tillgängligt idag.
Går att få några råd om säker lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Widén utifrån den knappa kunskap som finns?
WHO har ju sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssnande. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna fastslå vad är en vettig ljudnivå.
Och det är inte bara nivån som är viktig, det är tiden också.
Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för dem ändå.
Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nyare forskning, att det här med liksom lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila, så att säga, att man, om man har upplevt symptom som tinnitus och så, att det i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
Ljudvila, det är något båda nämner när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar man lyssnar i kan ha betydelse om man lyssnar ute i den brusande verkligheten.
Det finns ju sådana här lurar som är brusreducerande, och då höjer man ju inte lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Sådana här som man sätter in inne i örongången, de sluter lite tätt, vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket som om man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat. För då får du in mer bakgrundsbrus och då höjer man mer för att höra musiken då. Så hörlurstyper spelar faktiskt lite roll för hur mycket man höjer när det är brus i bakgrunden.
Att vara medveten om sina lyssningsvanor nämner båda. Och Iris Elmazoska tillägger:
om man upplever symptom, såsom tinnitus till exempel, att det kanske är lite av ett varningstecken och att man då bör fråga någon.
Kanske lämpligen någon i hennes yrkesgrupp, en audionom. Själv såg hon till att bli sin egen expert.
Jag hade ganska stora tinnitusbesvär när jag började plugga till audionom. Det har blivit mycket bättre sen dess.
Hur har du åstadkommit det?
Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till... Det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande, så minskar jag... Så det är faktiskt det första jag gör, är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhögljudd musik. Jag tycker det är ganska obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv. Men just det här med tid som jag känner jag igen mig i bland deltagarna. Att det har att göra med att det finns i bakgrunden liksom, under dagen. Och att man kanske har musiken på eller så där, när man gör andra saker. Så det här med ljudvila har faktiskt varit en viktig punkt för mig själv i alla fall. Men det är absolut en vardag, en grej, en del av min vardag med musiken och hörlurar.
Iris Elmazoska, som i höst tar doktorsexamen med sin hörselforskning vid Örebro universitet. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.